Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Årets största allsvenska fotbollspublik, Ullevi, Göteborg ikväll.
Inga dörrar,
ja, det är att det ska vara solklart frispark till oss innan. Det ser ju vem som helst.
Ja visst, inga dörrar är tillbaka. Ännu en vecka, ännu en allsvensk premiär. Helg avklarad. Filip Trollera här, Fredrik Janlind här, bekantingar från förra gången. Men också Joel Besseling, poddpremiär i den här nya kostymen för på GPs fotbollspodd, inga dörrar i alla fall.
Ja, precis.
Hur är läget, Joel?
Ja, det är ju jättebra. Vi har haft allsvensk premiär och så premiär här. Så att jag har skjuts i steget.
Ja, nej, men jag såg det på dig. Studsa in idag. Tillbaka från föräldraledighet, ju, det är vi glada för.
Världens längsta.
Ja, det tycker du.
Ja, Janne brukar ju träcka mig för att jag har tagit världens kortaste. Besseling har tagit världens längsta. 1,5 år har han varit borta.
Det säger mycket om deras olika karaktärer.
Ja, du tycker det. Men det är så olika individuellt det där. Så hur man lägger upp det med föräldraledighet. Vi behöver inte skapa den osäkerhet för sådana osäkra moderna män.
Ja, vi tar inte den debatten nu.
Nej, det, vi liksom... Nej, precis. Vi sparar den till något annat gång. Vi får väl börja med att konstatera att det liksom råder någon slags mörker över Göteborg efter den allsvenska premiären. Tung, tung omgång. Riktiga käftsmällar både för Gais och Blåvitt. ÖIS utskällda av fansen i princip direkt. Och Elfsborg föll ihop totalt i en andra halvlek. Häcken torskade på hemmaplan mot Mjällby. Och det är väl egentligen bara Utsikten och Boskorovic som är glada idag. Eller vad säger du, Filip?
Ja, så är det ju bara. Ja. Det är, han är kejsare över staden just nu, Bosko. De är alltså det enda av lagen i vårt bevakningsområde som tar 3 poäng från den här omgången. Och det tycker jag ändå är lite, ja, det är faktiskt lite kul. Liksom, lilla Utsikten, de fixar biffen. De andra får skämmas.
Ja, vi återkommer till det där om du fick prata med Bosko överhuvudtaget. Det råder ju en silencio stampa från Utsiktens håll mot GP. Det känner ni till, ni som var med i första avsnittet. Och så Häckens damer då, ska vi inte glömma. De har inte klivit in i allsvenskan ännu, men det blev ju en cupfinal där efter ett gastkramande straffdrama mot Hammarby. Återkommer vi också till. Men snabb fråga innan vi drar igång då. Janlind, du får börja. Vilka stod egentligen för det största premiärfiaskot?
Oj, ja, då får jag väl säga att det är väl hugget som stucket mellan Gais och IFK Göteborg. Ganska bleka premiärer. Gais var ju trots allt 11 man på plan, så jag säger väl Gais är den största besvikelsen med tanke på att de mötte BP dessutom.
Ni andra då?
Nej, men jag tycker också Gais. Alltså, det snacket som har varit på förhand här och så BP på hemmaplan, det ska man ändå kunna ta en poäng i alla fall, kan jag tycka.
Ja, nej, men det går väl att instämma i det. Jag fick mycket kritik av Aftonbladets Per Boman i pressrummet igår på IFKs match för att han tyckte att jag hade hypat upp Gais alldeles för mycket. Och han hade tagit ner dem och vi har haft lite diskussioner mellan oss om vilken status de håller i år. Så, ja. Så han såg ganska nöjd ut. Han hade tippat dem sist. Jag har ju tippat dem 9. Så jag fick väl börja med att checka upp det här lite grann. Men jag sa nej, vi får lugna oss nu lite, Boman. Vi tar det längre fram. Sen blev jag också dock rent prestationsmässigt otroligt besviken på det ÖIS presterade i första halvlek framförallt. speciellt mot Utsikten, för det var ta med fasen bedrövligt.
Ja, det har jag förstått. Jag vill återkomma till de båda, och det är en lång serie, så vi får se hur det landar för Gais och alla de andra. Men vi kastar oss över till gårdagens stora händelse på Gamla Ullevi. Blåvitt tog emot Djurgården. Innan vi går in på själva matchen, Jan Lind, vill du säga någonting om inramningen? Jag såg ju matchen på tv, och bara därifrån såg det ju helt otroligt ut faktiskt, med det tifot som Blåvitt liksom presterade där. Vill du beskriva lite grann och hur det var att uppleva det på plats?
Det var ju något i hästväg, får man ändå säga, i en premiär. Man förstod ju att de hade jobbat länge på detta, ryktesvägar redan innan. Man såg att det hängde lite tifon längs med i princip hela arenan, förutom då Djurgårdssidan. Och när det sen vecklades ut då en hyllning till den 12:e spelaren, otroligt mäktigt gjort, utgjort så stort. Stämningen innan avspark och även under matchen var ju fantastisk, men framförallt innan det. Ja. Hög internationell klass.
Det är ganska ovanligt ändå att man rullar ut tifo över hela arenan på det där sättet, exkluderat bortaklack då?
Ja, i alla fall om det inte är liksom något officiellt från klubbhåll. Det kan man ju se utomlands ibland, typ att Barcelona har sådana tifon. De har gjort Rolling Stones tifo någon gång. Så var
en hyllning till Stones.
Ja, precis. Det är Spotify och samarbete. Så, ja,
fan vad
det
var bra 50 Licks är.
Ja. Det är ju löjligt.
Ja, precis. Det har man ju sett ibland, sådana här
de planerade för klubbarna.
Exakt. Det är ju exakt. Annars så brukar man inte se sådana här hel arena tifo som är liksom på det sättet som det var.
Nej, jag tyckte det. Eller det stack ut. Det var åtminstone en jävla mäktig inramning. Och Joel Almen var ju där och sjöng Snart skinner Poseidon live då. Kanske lite unpopular opinion. Och jag är inte helt ensam om det, vet jag. Men att lite mindre mäktigt med live. Är det inte så att man vill ha det i arenahögtalarna? Det blir lättare för alla att sjunga med. Det blir lite mer taktfast. Och då ska alla veta, gudarna veta, att jag älskar Joel Alme. Så det handlar ju inte om det. Men vad säger ni?
Nej, jag håller nog inte riktigt med. Alltså just för att Blåvitt har gjort detta till en grej ändå. Att han är där och spelar första gången. Och jag gillar ju det här akustiska soundet av gitarren. Och till det. Och så med det vädret som var. Och jag måste också instämma i tifo. Det är ju högsta klass på det. Och Djurgården hade ju också med sig tifo. Så det var ju faktiskt tifo över hela arenan. Och nej, jag gillade det att Alme kommer dit på premiären. Och kickar igång säsongen. Mm. Precis som Häcken i där Redig brukar göra där också.
Så jag, kanske lite så you had to be there.
Ja, men lite så kanske. Men annars så köper jag ändå det där att det kanske är lite lättare för supportrarna att synka sången och sådär med arenahögtalarna.
Ja, men det ska vara lite skitigt och stökigt också. Och det var det ju i matchen också, Jan Lind. Vi får väl ändå börja med att säga då att om någon liksom missat det, men det är ju en match som blir såklart där en utvisning efter 27 minuter blir helt avgörande. Men hur skulle du säga att Blåvitt skötte sig fram tills dess?
Fram tills dess skulle jag säga att de skötte sig bra, med tanke på att det är Djurgården, tippar topplag som ska utmana Malmö i toppen, gjorde de det absolut bra. Sen Kolbein Todarsson, det är ju otroligt korkad. Första tacklingen, det går åt helsike för Rasmus Schüller. Den tyckte jag väl där och då att själva tacklingen i sig kanske inte var världens mest liksom tuffaste så. Han går in väldigt hårt, man träffar ändå boll. Men den andra är så fruktansvärt onödig när du redan har ett gult kort och... Man blev väl lite trött på Blåvitt stomma fokus. Gustav Svensson sa att det kändes som att spela mot 12 spelare. Jag förstår dem lite. De fick många gula kort i början på första halvlek. Men det är ju Kolbein Todarsson som då var den 12:e spelaren att spela mot för. Otroligt korkat.
Ska vi lyssna på Gurra snabbt bara?
Nej, men det är klart det är jobbigt när man spelar mot 12 spelare. Så är det. Jag tycker att det smäller på ordentligt. Det får liksom första kvart 20 minuter spelar på ordentligt. Och vi har 3-0 i gula kort.
Du känner att ni blir förfördelade här?
Nej, men jag tycker att är det en hård match så får man också släppa den därefter. Men jag förstår att det är matchdelegater som tittar på och de sätter betyg på domarna och allting. Så att, ja, det är lite tråkigt bara.
Syrlig Gustav Svensson i pausintervjun här med Discovery.
Det får man verkligen säga. Han var ju minst lika kylig efteråt. Han tog upp det här med matchdelegater och alla möjliga sitter och sätter betyg på domarna och tyckte att det var för jävligt att vi har det så. Ska vi närma oss i Europa och andra länder och bli bättre, så kan vi inte ha det så här. Så att,
men det känns ju konstigt. Det ska väl ändå vara någon som is watching the watchmen. Eller så här, det är väl ingen konstigt att sätta betyg på domare? Eller vad tänker ni om det? Det är väl en parentes i frågan liksom, men jag menar så här, någon ska väl bedöma domarinsatsen också.
Ja, såklart. Mm. Men då ska man ju också bedöma liksom vad det är för nivå man tillåter, och liksom om man tappar matchen eller om man liksom tillåter en viss nivå som gör det konsekvent också.
Ja.
Så att det är väl, men ja, han sätter ju press här.
Det gör
på Glenn Nyberg, domaren liksom.
Han är ju igång här, Gustav Svensson också. Det är ju precis efter han gått av plan i första halvlek där du, som du säger, Jan-Lennart Blåvitt ändå, ja men de står ju upp ganska bra fram tills det här händer då. Men ja, efter den här utvisningen så då blir det väl aldrig så mycket snack egentligen, eller vad säger
du? Nej, exakt så är det, och de inser väl också exakt som samma sekund som Glenn Nyberg drar upp det andra gula kortet, så inser de ju att här rök den här matchen. Den här matchen torskar vi. Ganska klart att Djurgården skulle vinna efter den. Sen kan man till viss mån hålla med Gustav Svensson. De fick ju ganska många gula kort i början. Djurgården klarade sig. Men domarna har ju sagt innan att de ska markera ganska mycket mot protester när man gör det. Och i år så, och det var ju det både Gustav Svensson och Albert McCauley åkte på varningar för till exempel. Så att det var väldigt tydligt. Glenn Nyberg verkar inte ta mycket skit i år.
Sen kan man ju ha med sig också att Gurra fick, han var ju också den som orsakade den straff som Djurgården sedan får, och det var väl en hands, det tycker jag i alla fall, att det var korrekt att döma för.
Ja, men den var han inte så.
Nej, men man kan ju tänka sig mycket mot. Det där fanns nog med inom bords hos honom ändå där. Sen berättade han ju att han hade ju varit hos Glenn och bett om ursäkt efteråt, efter matchen tror jag i alla fall, så det tycker jag ändå är fint gjort. Men han var ju fortfarande uppriven trots att det hade gått rätt så lång tid när vi pratade med honom där. Så.
Men vad säger vi om det då? För att Blåvitt har ju pratat mycket om att man vill gå in med den här energin liksom, och Jens Asko har pratat mycket om det, att man ska liksom chocka motståndaren från start ungefär då, och nu gör man det, man tar hjälp av stödet man har i ryggen med det här galna tifot och all publiken på läktarna, men det verkar ju då som att för en islänning så liksom kokar det över. Kan det bli för mycket energi?
Ja, men det kan det ju bli. Och bevisligen blev det för Kolbein Tordarsson, för jag tycker båda korten är lite, ja men det är ju en konsekvens av att man är så taggad och det är så mycket energi så att han hinner inte tänka den tanken, han bara går på instinkt, han bara går på fart, energi. Men sen tycker jag ju att det är ju en av deras största tillgångar, för återigen, jag tycker de faktiskt är klart bättre än Djurgården första 20 där, och Djurgården har ganska svårt att få något etablerat anfallsspel, Blåvitt vinner boll. Så i grund och botten den är det ju bara en stor tillgång, men de måste ju vara lite smarta, och det är ju Tordarsson, han är ju inte det.
Nej, där. Vi behöver inte liksom dissekera varenda domargrej, men just det där första kortet har jag sett folk tycka lite olika om, men det andra som du säger, Jan Lind, där är det ju nästan lite så hål i huvudet, för det är ju ingen situation ens. Det är en back som driver in i plan och han måste liksom glömt att han sitter på ett gult där.
Ja, typ. Alltså, han sparkar ju bara ner honom.
Klassiskt som fällben han bara lägger fram där.
Sen måste jag säga, från där vi satt så tyckte vi först bara, men han nuddar ju bara honom. Liksom, det där, är det där verkligen ett andra gult? Fastän vi tyckte, shit, det här känns hårt. Men sen när man ser på reprisbilden så är det ju ett ben som liksom smäller bra på Piotr, där var det väl. Piotr Johansson. Så nej, det var ju såklart.
Och där får man ändå säga att man får ändå ge lite heder till eller Glenn där, som ändå faktiskt tar det här, den utvisningen i det läget.
Glenn
på
Nyberg.
På ett fullsatt Gamla Ullevi-fans som kokar över, och att han faktiskt tar det så tidigt. För när man ser priserna så pass många gånger som vi såg, så är det ju solklart andra gult.
Ja, det var ju snack om någon tackling på en blåvittspelare där innan också, när någon gick in med dubbarna före. Men ja, vi slår inte ner i varenda domslut här, tror jag inte. Men i övrigt då, alltså Blåvitt börjar ju bra som ni är inne på, sen händer det här, det blir en utvisning, man torskar med 4-0, men jag tycker ändå när man
4-1.
Ja, 4-1, ja, just det. Ganska snyggt mål av Paulus Abraham det sista, tycker jag. Vaken utsida som han rundar målvakten med.
Ja, det var tjusigt.
Han fick ändå presentera sig. Men vad tycker ni att Blåvitt kan ta med sig ändå från den här matchen? Jag upplever ändå att folk där ute på X och liknande liksom ändå försöker behålla någon sorts positiv känsla och ta med sig vissa saker. Vad säger du, Fredrik?
Alltså, jag håller väl med Filip där, att de såg väldigt bra ut innan utvisningen. Sen blir det ju svårt att bedöma dem efter den, när de får kämpa med 10 man så pass länge. Djurgården får både 1-0 och 2-0, och där är ju matchen såklart över. Blåvitt försöker lite gå framåt, då blir det både 3-0 och 4-0 innan man gör det här tröstmålet. spelmässigt i stora delar ute på plan tycker jag Blåvitt ser ganska bra ut. Det kan man ta med sig, men de är för dåliga i straffområdet, framförallt offensivt straffområde. Återigen, jag är inte det största fanet av Gustav Norlin. Han får mycket skit av mig.
Hackar på honom varje gång.
Lite så, men visst, det är många andra i Blåvitt som också kunde göra det bättre, men det är för tunt att ha honom som anfaller längst fram. Han är ingen nia och därför kanske man inte ska såga honom helt för mycket, men det är Blåvitts stora problem. De är för dåliga i offensivt straffområde.
Ja, det är väl det, men annars så försöker ju, eller så noterades ju ändå Malik Jalkoje då för en assist och är väl fortsatt det här liksom ljuset i det blåvita mörkret, eller?
Ja, men det håller jag med om, och jag tycker han gör faktiskt en riktigt bra insats. Det är mycket tack vare honom som de ändå faktiskt emellanåt lyckas liksom få vila lite med bollen och sådär när de är en man och han gör ju ett solonummer, då är matchen död i för sig, men det är ju ett solonummer han gör precis i slutet av matchen där han dribblar tre djurgårdare liksom en efter en efter en. Jag vet inte om han typ gör tunnel på två av dem eller sådär, men magnifik faktiskt långa stunder tycker jag att han är, och sen tycker jag också att Elis Bishisari i målet, 18 år gammal, kliva ut i det här, visst att han släpper fyra, men mig så här vad jag kan komma ihåg så som målen ser ut så är det inte så att jag känner att han borde ha tagit något, utan jag tycker snarare han var väldigt stabil i alla ingripanden där han liksom skulle göra det han kunde göra. Så tufft för en 18-åring såklart släppa fyra, men han ska ändå vara stolt över sin insats också tycker jag.
Sen får man hålla med Filip där om Malik, det är verkligen en fantastisk talang. Nu ska man inte säga att Blåvitt har fått fram honom direkt eftersom de har hämtat in honom här från ASEC Mimosa, men han har ju verkligen tagit Blåvitt med storm och han är verkligen ljuset i deras mörker. Jag pratade med Ola Larsson idag, tekniska direktören, sa att han var helt sensationellt bra. Han hyllar honom till skyarna och tror liksom att det här kan bli det bästa Blåvitt haft på otroligt många år.
Varning för megaklyscha, men det blir ju viktigt för Blåvitt att studsa tillbaka nu i nästa match.
Oerhört viktigt.
Eller vad säger ni?
Ja, men det är klart. Nu har de i Halmstad borta, Örjansvall, det lär var mycket Blåvitt-supporter på plats där också. HBK hade en riktigt, riktigt risig premiär har man förstått.
3-0-torsk mot Sirius. Där, ja. Som jag tror lite på.
Ja, men de ser spännande ut. De gjorde också något fint mål där, måste jag säga. Milleskog drev förbi och
ja, det var omgångens mål nästan.
Ja, typ alltså. Vänder som gjorde ett rätt snyggt mot Elfsborg också.
Ja, vi kommer till det. Ja, jag såg
Milleskogs mål var jäkligt snyggt, men dönarmässigt så är Vendersson... Ja,
i den här podden så måste Vendersson sållas.
Man har aldrig sett Besselin gestikulera så som han gjorde nu. Det är kroppsspråket. Det var italienskt för att vara Besselin.
Det är den Ljungberg, du vet. När han ska byta kanter. Något.
Just det, mot Belgien.
Ja, vi får väl se. Det lär bli ett jäkla bortafölj, misstänker jag, ner till Halmstad då, fram mot nästa omgång när Blåvitt ska studsa tillbaka. Ni började surra lite här också om att Djurgården och Bosse Andersson, sportchefen där, började snacka liksom om att Blåvitt kommer att åka på många gula kort i år och sådär, att han, Bosse Andersson, är ganska mycket ute och liksom sätter agendan, han är skicklig på det inför journalister. Vi kommer snacka lite mer om det sen i andra halvlek som vi kallar det, efter vi gått igenom matcherna, där vi också tar upp lite om tifo. Det har ju varit en jäkla tifo-helg då, inte minst AIKs Asterix-hyllning till svensk fotboll vill jag prata lite om. Jag vet att Joel vill prata lite om dansk-svenskarna i svensk fotboll och målvaktsrotation. Det vill jag prata lite grann om. Men det har vi sen. Nu ska vi prata om Gais ju. Så här lät det när det var 12 år sedan sist då som Gaisarna tågade till Gamla Ullevi för allsvensk premiär. Ja, lite hopklipp där från mig taget bland annat från Filip Trollers Twitter. Eller hur? Du var ju där nere. Hur var stämningen?
Jag var där och följde marschen och jag och en fotograf var och skildrade lite av uppladdningen och sådär. Nej, men det var fantastiskt god stämning innan matchen. Mycket grönsvarta på stan och många som var väldigt känslosamma. Där var några supporter jag pratade med sådär, som sa att de hade i princip vaknat med tårar i ögonen för att den här dagen var så stor för dem. 4000 dagar, mer än det passerade innan, sen senast de spelade allsvensk fotboll. Så det kan man väl förstå att det framkallade mycket känslor. Och det var mycket folk i marschen och sådär. Så det var ju en stor dag för dem på förhand. Och sen blev det ju inte en lika rolig dag.
Nej, hur glada var de efter 20 minuter sådär? Nej, skulle du säga om matchen?
Ja, precis. Då kändes det som att lite oro hade infunnit sig i leden och det var lite, ja, men det var lite avvaktande grejer. Så där hade ju en BP ganska bra period också. Så det var, det var lite halvkonstigt. Sen ska vi också nämna, det var ju en tragedi på matchen också. En person som omkom eller som avled fick föras med ambulans, men hans liv gick inte att rädda. Så det blev ju för de som satt runt om där och lite så blev det nog en väldigt, väldigt jobbig stämning av allting.
Men bara liksom, så alla hänger med, för det var någonting som skedde innan matchen och vad det verkar, vi vet inte så mycket om det vad jag förstår, men ett sjukdomsfall, det var inget som hade egentligen så med...
Nej, precis. Ett sjukdomsfall på långsidesläktaren där en person föll ihop och sen utfärdades eller gjordes det hjärt-lungräddning men innan personen togs med ambulans då till Sahlgrenska, men hans liv gick inte att rädda, men det var ett sjukdomsfall, men väldigt, väldigt tragiskt såklart.
Var det någonting som folk förstod på arenan att det hade hänt? Visste spelarna om det? Eller?
Spelarna visste inte om det, så som jag förstod det. Jag pratade lite med Mergen Krasniqi om det efter matchen. Han sa jag blev chockad här över att höra det här, visste vi inte alls om liksom. Blev ju liksom lite tagen där såklart och önskade ju att det skulle gå bra, nu gjorde det tyvärr inte det. Så jag tror mest att det var kanske de som var i närheten som noterade detta, för annars var inte min bild så att det var känt det här liksom bland den breda massan.
Oerhört tragiskt såklart. Men till matchen då, alltså det som sker är ju att Gais släpper in mål på mål. Man har ju några lägen där i början ändå, men till slut så står det 0-4 på tavlan. Blir man avklädda i sin allsvenska premiär eller vad säger du?
Ja, alltså spelmässigt så är det ju långa stunder, en ganska jämn match, men BP är ju lite mer, de är ju lite mer allsvenska i sitt agerande, de är lite mer rejäla, de är skarpare, om vi pratar blåvitt innan med offensivt straffområde. Gais har chanser att göra mål, men de är inte skarpa där, och i andra straffområdet så var de inte heller tillräckligt skarpa. BP var mycket bättre där avgjordes matchen, och sen i andra halvlek efter att 0-3 kommer så är det, då tycker jag faktiskt att Gais viker ner sig riktigt ordentligt, och det kunde ju blivit större siffror faktiskt. Så nej, det var ju en riktig, riktig käftsmäll här för grönsvart.
Vad tänker du, Joel?
Nej, men förvånad måste jag säga. Jag trodde att den här premiären skulle passa Gais bättre. Alltså just Brommapojkarna, ganska nederlagstippade i år igen. Klarade sig precis kval i fjol. Och liksom, hela det här liksom, lite som med blåvitt, inte alls på samma nivå, men det var ju ett jäkla tryck liksom, ja. När matchen drog igång tänkte jag på, när jag såg det på tv liksom, att här är det drag trots att det inte är liksom, ja men det var väl 8-9 tusen något sånt där, va?
Ja, 8 tusen, ja. Var det
och i tv så, ja, de filmar ju från den läktaren där inga sitter så att säga, så man ser ju all publik, och det var liksom, man tänkte att här kommer de få med sig liksom första 20 av bara farten liksom.
Men
det kändes som att BP hade gjort, alltså Engelmark och Mellberg, det är inga liksom, det var ju fanns en anledning till att Mellberg var liksom kandidat till förbundskaptensjobbet, och även Engelmark är ju väldigt hyllad i svensk fotboll. De hade gjort hemläxan, det märktes. Alltså att de,
hur märktes, ja, men, det då?
Jag tyckte framförallt att de spelade liksom snabbt i kontringsspel och sådana grejer, och straffade Gais. Liksom. Det syntes att de har tittat, som man säger i USA, de har liksom watch the tape från Superettan liksom.
Det är en sån klassiker ändå som man talar om. Det är lite samma som när Norrköping möter Malmö, eller typ när Sverige möter kanske Frankrike. Jag vet inte då, Gais kommer från Superettan, man stöter på kanske ett nytt nivå på motståndet, det där att man blir straffad på sina misstag. Lite det var det väl ändå de råkade ut för, Gais.
Ja, absolut, så är det ju. Och förra hösten i Superettan då de blev ju inte testade, och sen har Fidde Holmberg och ledarstaben valt att matcha mot i nästan uteslutande Superettan-motstånd, i alla fall inte allsvensk motstånd under försäsongen. I enda de hade mött från allsvenskan var ju Elfsborg i cup-premiären, och jag slängde ju den frågan på honom liksom, hur har ni resonerat här, och han menar på att de ville mycket bygga liksom självförtroende och att det skulle kanske nötas på det höga försvarsspelet och anfallsspelet, men här ja, när numret blev ett större liksom, då hängde de inte med. Och sen har guys generellt också varit lite, de är lite dåliga på jämfört med Blåvitt då, som alltid pushar i starten. De är lite segstartade både i början på matcherna och i början av andra halvlek så där, och då får man inte med sig publiken på samma sätt.
Lite knivigt läge för guys nu då, när man har klivit in inför med ganska liksom respektlös inställning, man ska gå för det och liksom det, vi ska försöka vinna varje match och allt sådär, så klart man säger så, men att man och man har vunnit så mycket i Superettan och man har de här ambitionerna och sen bara 4-0 i Röva hemma mot BP. Alltså det är ju lätt att för en vanlig dödlig människa att börja tvivla på sig själv. Hur har vi lagt upp det här? Är vi tillräckligt bra? Borde vi ha värvat mer? Jag tror säkert liksom att killarna i truppen och Fride Holmberg är sådär en match i taget sådär. Men tankarna måste ju ändå smyga sig in, att det blir sån jävla chock liksom, bara gulp, nu står vi här mot liksom en bottenkonkurrent enligt tipsarna. Tipparna och 4-0-torsk.
Ja, men det tror jag. Alltså, det är väl det är mänskligt. Någonstans har Mergim Krasniqi, som jag pratade om efteråt, han sa, alltså jag har inte varit med om sen jag kom till Gais att vi har alltså fallit bort på det här sättet i någon match tidigare. Och de har egentligen 2 år av, ja, men nästan bara bra prestationer. En del svajiga här och där, men inga sådana här genomklappningar som 0-4 ändå signalerar. Även om jag inte tycker att prestationen är en total genomklappning, så är det ändå 0-4. Och när man då har kommit tillbaka till Allsvenskan efter 12 år och man har den svansföringen som man ändå haft, den här modiga, härliga, då är det klart att ja, men det funderas nog en hel del. Men det blir väl för dem också, studsa tillbaka, värna mig borta nästa.
Hela Göteborg ska studsa tillbaka nästa vecka.
Något som du och jag ändå snackade om tidigt på läktaren var ju att Gais låg otroligt lågt i sitt försvarsspel väldigt länge. Det har vi ju inte sett dem göra egentligen på 2 år. Där kände man ju lite att de kanske faktiskt var tagna av stundens allvar att vara tillbaka i Allsvenskan för första gången på 12 år och inramning och allt möjligt, och att man kanske inte ville riskera att gå bort sig och åka på ett mål mot BP, vilket jag tror egentligen straffade sig.
Behöver man vara mer guys eller mindre guys i nästa match liksom?
De flesta tänker väl säkert nu att man ska vara mindre guys och man ska anpassa sig, men det jag tror att de ska vara mer guys, jag tycker att de anpassar sig. Det är ju det de inte har gjort de här åren i ettan och superettan. De har ju i princip aldrig anpassat sig, såklart detaljnivå, men här tycker jag det känns som att de anpassar sig ganska mycket efter BP, bollskickligt lag. BP är nog bättre, får jag säga, än vad många tror, och vi såg ju Utsikten som då kom från superettan och blev manglad av BP i höstas. Ja. Ett BP som är ganska snarlikt, även om de har tappat några spelare, och nu fick Gais känna på det, så de är nog ganska bra ändå, såklart.
De byter ju in i Randust, liksom, ja, som ändå är en klassspelare. Ludvig Fritzson som kapten, många liksom säsonger under bältet i Allsvenskan. Och så den här nya danskan som gjorde någon typ av liksom budgetbissa, jag vill säga.
Han var bra. De har ju ett gäng danskar där med Jensen och han och någon till där som ser fina ut. Så. Men nej, jag tror guys, det var lite för mycket respekt för dem, och Gustav Lundgren var också inne på det efter matchen när vi pratade med honom, att han hade nog önskat att lite mer chans, lite mer push. För då har de också fått med sig publiken. Det finns ju ingenting som river ner lika mycket jubel, applåder och sådär, och öka gasa stämningen liksom, som när du vinner dueller högt upp i plan och kan sätta motståndaren under press. Och när de gjorde det var i andra delen av första halvlek, och då spelade de bra och hade grepp om det. Där borde de ha utjämnat matchen.
Ja. Han är ju en spelare som ändå kom undan med heden i behåll, får man ändå säga. Gustav Lundgren i spelet. Den vänsterfoten han har är ju fantastisk, och att Gais hittade honom i Onsala. Jag kan inte fatta detta. Hur många spelare finns det inte där ute som är Gustav Lundgren bra då? Som alla bara missat i alla år.
Skulle väl ha en straff också, va?
Ja, det skulle han ha.
100%.
Ja, den är såklart. Sen överdriver han lite. Lite så. Han var lite filmning på det. Men den är ju ändå, han får ju en spark på hälen. Ja. Så det är ju en klar straff. Och han är ju deras bästa spelare i matchen också. Fantastisk spelförståelse och några dribblingsnummer också, som du sa ju till mig där efter en kvart. Ja, vi kan nog bocka av att han håller i Allsvenskan också, den gubben.
Men inga poäng till vårt fantasy.
Nej, inga poäng till vårt fantasy.
Hisingen ska vi till vår kollega Sanna Sundberg som inte är med på den dag men var senast. Hon skrev sin text, eller hon kallade det i alla fall för ett fullbordat fiasko. Du sa Joel precis innan vi gick in att ja, men du är inte så förvånad. Du tror inte på Häcken.
Alltså, jag är ju förvånad över att de torskar med 1-0 mot Mjällby. Liksom. Ja. Men jag tycker ju att jag har reagerat på försäsongen, alltså precis i upptakten att Allsvenskan, att de är tippade för högt tycker jag. Många har ju de som trea, har jag sett.
Ja,
och
ja,
det tycker jag är lite högt. Jag har väl de som femma, sexa. Att det blir något av en mellansäsong på Hisingen. Och jag tycker inte om att dra stora växlar efter en match. Men fel har jag inte än så länge i alla fall.
Nej. Ja, jag såg bitar av den och det var ju av de bitarna jag såg. Mycket Mjällby som backade hem. Häcken stod och rullade, liksom, försökte gå fram och tillbaka. Men kom inte till sådär jättefarliga lägen. Ja, vad är liksom era intryck, det ni sett och läst av matchen?
Nej, men det har inte heller sett hela matchen i och med att vi var guys, spelade samma dag där, men bitarna jag sett och höjdpunkter och så vidare tycker jag, alltså det vittnar väl om ett Häcken som ändå har lite grepp, men Mjällby är ju otroligt svårforcerade. Jag har nog satt, jag tror jag satte Mjällby som sexa eller någonting, Häcken som femma, så egentligen är det ett ganska jämnt möte så, men det är bara verifiera det vi har pratat mycket om tidigare. Häcken har problem och tidigare har det främst handlat om försvarsspelet. Nu kanske det mer var kopplat till anfallsspel. Gör du inte ett enda mål på Bravida där de tror de hade 28 raka med mål på Bravida Arena. Mm. Det säger ändå någonting. Så det hackar i häckemaskineriet. De har inte riktigt de har inte riktigt hittat kemin där mellan vilka som ska spela på flera positioner och vilka som ska passa ihop bäst, känner jag.
Nej, det var ju som vi pratade om i föravsnittet också, om det ska vara liksom Ristich eller Chilufya. Nu startar Chilufya. Jag vet inte, jag ska inte liksom döma ut honom på något sätt, men några mål blev det ju i alla fall inte. Och ja, det verkar ju liksom inte helt som de kanske har bestämt sig, typ.
Nej, det tror inte jag heller egentligen. Sen tror jag det är väldigt mycket att arvet efter Högmo, det kommer ta tid för Pack att göra sin evolution som man kallar det, med deras spel. Men Samuel Gustafsson borta, alltså det kommer påverka alla lag. Och han var så jävla viktig för deras spel. Så att Häcken har det tufft, de kommer ha det tufft. Och jag börjar tveka, jag satte nog någon som fyra i mitt tips. Jag börjar ångra mig lite här.
Men samtidigt har du ju varit inne på Pack och out och sådär.
Ja, jag vet, men jag tänkte ändå att de kanske skulle varit lite bättre än det här. Pack och har ju en koppling till Hindos som jag själv då har. Så att jag trodde mycket på Pack och tack vare den här Hindos-kopplingen.
Vad är det för Hindos-koppling?
Jag bor i Hindos.
Och han bor ju inte din, John.
Pacos, nu ska vi säga, Pacos sambos föräldrar går in oss. Ganska nära mig.
Klassisk.
Det är en stark liksom, anledning till att tro på en person att man har koppling på det sättet.
Folk som har koppling till Indos kan man lita på. Nej, men man hörde gott om honom. Högmo själv pratade väldigt gott om honom. Jag trodde väl att de skulle fått ihop det mer än vad de har fått ihop. Jag tycker att det finns många frågetecken där. Liksom.
Romeo Amane som vi pratade om i förra avsnittet, som håller på med den här uppkörningen som Sanna var med på, ska ta körkort. Kanske hade tankarna på annat håll lite när Mjällby stöter in 1-0 då, för där tappar han ju sin gubbe ändå. Om ni såg det.
Han har tankarna på liksom
högerregeln.
Ja, precis.
Backa runt hörn och så. Ja, det var väl en parentes. Men ja, det är tidig på pack-out-bollen, Jan. Lite med glimten i ögat, får vi säga.
Lite med glimten i ögat, men jag sa väl det i första poddavsnittet här. Om det fortsätter för Häcken att gå så här dåligt fram till sommaruppehållet. Jag tror inte att Martin Eriksson och Marcus Jedin ha så jäkla mycket tålamod. Häcken är inte det Häcken man har varit. Nu har man jäkla mycket pengar på banken. Man måste nå framgång. Är man avsågade tidigt i Allsvenskan, så det kommer börja knarras. Nu har de dessutom ganska mycket sponsorer. De brukar också knälla när det inte går dåligt. Jag tror att vänder inte Parker på skutan, så kommer det storma.
Jag lyssnade på det du sa om det, och jag tänkte att, alltså, att det är inte så farligt egentligen att göra sig av med en tränare för Häcken, för att de har kontinuitet på så många andra platser. Alltså klubbchef, sportchef och så vidare. Alla jagar ju den här kontinuiteten. Liksom.
Men de har ju bytt många andra tränare och sådär.
Ja, men har man kontinuitet över tränaren, så tycker jag inte att det behövs den här. För tränare kommer ju och går, så är det ju. Det är ju, alltså, Thelin har varit längst i 6-7 år, och sen Kim och Tolle i Djurgården. De andra har ju varit där 2-3 år max. Så jag tror inte att det blir en sån här törn mot Häckens kontinuitet. Nej. Om de skulle göra sig av med honom. Men jag är ju inte där än.
Nej, vi får liksom väl säga det till alla Häcken-lyssnare som kokar nu. Liksom att så här, nej, vi säger inte att han borde få sparken. Liksom. Inte en match.
Men... Nej, men de har ju Billström ordförande också suttit där länge. Så har du klubbens filosofi klar och tydlig, då så är det ju mer att en tränare ska komma och passa in och funka. Sen inte den tränaren, ja, då fattar jag vad du menar, att man kan plocka bort honom. Jag tror ändå att de kommer ha ganska stort tålamod med honom. Det är i alla fall Häcken för mig, men det är ju ingen osanning att säga att det börjar ju i ett ganska jobbigt läge här nu, just också eftersom de åkte ur kuppen som de gjorde tidigt, och sen så får man 0-1 hemma på Bravida där det liksom brukar spraka när Häcken spelar fotboll. Det blir ju ändå, om vi snackar lite tankar och så på Gais, så jag tror det är ganska mycket tankeverksamhet på många spelare i Häcken just nu, för de har ju ändå dessutom då en ny tränare att förhålla sig till. Gais har ju ändå Fidde och det här som de har nött på i många år.
Ja, nej, det är nog lite skakigt för Häcken ändå, och Mjällby var inte sena med liksom att tvåla in det i fejan på dem lite grann. Det var liksom dans efteråt där ute på plan, och det var ju snack efteråt också att det hade varit lite kurr, som de säger på hockeyspråk, mellan Lajoni och den gamla Göteborgsbekantingen Tom Pettersson ju. Att, alltså så kanske det är jämnt på matchen, men det blev lite snack om att Tom Pettersson hade varit på en nypitt Lajoni, både i magen och ryggen. Jag vet inte, ser man mycket sånt nu som följer många matcher live? Är ni förvånade över Tom Petterssons nyp-taktik?
Nej, det är man inte. Sen kanske man inte ser specifika nyp, men att det är mycket tjuv- och rackarspel där. Sen Häcken och Mjällby, jag ska inte säga att det är inget hatmöte direkt, men de har ändå haft några goda duster genom åren här i kuppen, där när Häckens sportchef Hasse Larsson som Gustafsson knuffade sig någon spelargång och pissarena, och som Gustafsson hade väl någon t-shirt på sig efteråt som också hånade Mjällby.
Slingel, eller
ja, hånade Mjällby och lite sådär. Så att det har ju varit lite tjafs mellan dem i alla fall.
Ja, och lite surt för Gais då att höra en viss låt kanske i katakomberna där efteråt, för att jag såg på Mjällbys Twitter typ att nämnde Tom Pettersson liksom försökte dra igång. Det är någon sorts tradition de har, eller alltså antingen försöker de hålla en tradition i liv eller starta en ny. Jag kan inte Mjällby så bra, så jag förstod inte riktigt det. Men det är ett klipp då där han försöker sätta igång ett sånt kongatåg med några gubbar till den här låten. Vi kan väl lyssna lite på hur det låter bara när han liksom försöker jobba igång killarna i omklädningsrummet liksom.
Kom igen nu! Kom igen då! Nu! Kom igen då!
Hej! Ja. Mjällby being Mjällby ändå. De vet vad de gör liksom. De vet vilka de är. De ligger lågt, vinner med 1-0 borta, och sen är det drängarna i omklädningsrummet, och så drar man hem till Listerlandet sen.
Där hade jag aldrig passat in alltså.
Det hade jag verkligen.
Han är ju en sång- och dansman, Tom Pettersson ju. Han hade ju den här låten han gjorde
med Åtvid, ja.
Ja, eller? Precis. Ja.
2012, va?
Ja, Åtvid
och Blåvitt.
Ja, precis.
Ja, men det är lite att han kämpar på där i omklädningsrummet typ. Att till slut är det han Brorsson, inbytt mittback. De är fyra i kongatåget.
Där, ja.
Ja, och Noel Törnqvist är med också lite grann så. Men störigt för Gais kan jag tänka mig att
Häcken.
Få eller förlåt, för Häcken, ja, det är ju där jag vet. För att få drängarna slängt i fejan sådär med 0-1 torsk.
Gais kanske inte heller gillar drängarna. Vi får gräva i detta.
Ja, följa Mjällby när de kommer till Gamla Ullevi.
Inga donnar ordet.
Ja, men nu är vi glada att ha GP:s egen Mr. Elfsborg tillbaka. Joel Besseling ändå, du har ju följt dem i många år ändå.
Ja, precis. Tveksamt journalistiskt integritetsmässigt där. Med
Stefan Andreassons hemlige son.
Nej, det är ju vi som säger det. Jag snuddade av Jan Lind.
Ja,
men
precis.
Så här då, du har ju bevakat Elfsborg i många år. Nu är du tillbaka. Det var premiär i Borås igår. Elfsborg ledde med 2-0. Sen andra halvlek. Vad är det som hände egentligen?
Ja, det var, jag förstår, alltså jag tror att Johan Larsson, lagkaptenen, var inne på det efteråt också, att det här liksom, den reduceringen Värnamo fick i första halvlek, att den satte sig lite i huvudet på dem. Jag tyckte att det var framförallt störst skillnad liksom, från det att Simon Hedlund klev av i första halvlek. Innan dess så var det jäkla fart på dem.
Ja, blev han skadad eller?
Ja, han hade någon baksida eller något sånt där. Så att de började ju jättebra alltså. Det var ju liksom full, det var nästan så här det var inte liksom 2023 Elfsborg, utan det var liksom 2014 Elfsborg liksom med full fart på kanterna. Johan Larsson kommer flygande, så Seneli och Hedlund och
alltså. Ja, men Seneli hade ju friläge och Johan Larsson liksom gjorde nästan mål direkt. Ja, så plan enligt Baidu då, ja, eller Baidu liksom gör både mål och assist.
Tekniskt skickligt nummer, det är ett av målet där. Han tar emot bollen snabbt och vänder på sig, skjuter med vänstern.
Ja, där kände man ju bara okej, okay, men jo, Elfsborg kör i år med liksom.
Ja, ja men verkligen. Och ett bra liksom samarbete tyckte jag funkade väldigt bra med Seneli, Baidu, även Jalal Abdullahi på topp och så. Så att, men sen äter ju sig någonstans Värnamo in i matchen och lyckas få den dit de vill. Det är ju smarta.
Jag reagerade lite där på det där Johan Larsson sa, att det typ sätter sig i huvudet när de reducerar till 2-1. Jag menar så här, det händer ju hela tiden att någon reducerar 2-1. Vad är det för liksom...
Loser-mentalitet, det är det du söker efter.
Mjukglass-psyke.
Ja, precis. Något åt det hållet. Nej, men Johan Larsson har väl inget mjukglass-psyke direkt. Det tror jag inte om specifikt honom. Men jag menar, ska det vara så lätt att rubba Elfsborg i psyket?
Alltså, det här kanske låter lite långsökt, men det går ju inte att komma ifrån vad som hände i höstas också. Mot först Degerfors-matchen och sen Malmö FF-matchen, hur de förlorade guldet där. Att det sätter sig i huvudet på dem, att liksom, att det är inte självklart för dem att ta 3 poäng hemma även mot lite sämre motstånd. Sen vet jag inte, men jag tror att de tappade, man kan ju inte jämföra det egentligen, men lite som när Tordasson blev utvisad för Blåvitt där när Hedlund klev av. Att det blev lite, rytmen pajades lite i matchen. De gick ut liksom som vettvillingar i början och sen lugnade det sig, och då passade det Värnamo bättre med deras ändå smarta spelare som de har. Jag menar, Gustav Engvall håller i bollen, Simon Tern skicklig, och sen Wendersson, hans dönare där. Och så.
Selkovic har flyttat ner lite i banan och är finurlig.
Ja, men precis. Jag har nog underskattat Värnamo lite grann. Jag har trott att liksom att de skulle lida för hårt av Kim Hellberg-tappet och tränaren. Ja. Men nej, Elfsborg, jag tycker ju ändå att deras första 25-30, det tycker jag är det bästa vi har sett av de lagen vi bevakar.
Ja, det är så ändå.
Den här omgången. Ja, ja. Det tycker jag faktiskt.
Ja, det är klart, de har ju trots allt ett väldigt bra lag. Det är ju närmast intakt backlinje då, och så har de fått in Seneli och så. Men den positionen de har bytt, det är ju målvakten ändå. Håkan Valdemarsson kanske bäst i Allsvenskan i fjol på målvaktspositionen. Visst att Wendersson får på en jävla dörnare liksom från 35 meter som går rätt upp i taket. Sen det andra målet är väl någon form av, någon av missar ett block lite grann. Jag såg att liksom, Johan Larsson och några till liksom vände sig direkt, för det ser inte otagbart ut, vill jag väl komma till, men de vände sig direkt upp till
Noah Söderberg
de och skällde på honom.
Han skulle blocka. Jag tror ni gick mellan benen på honom, kanske.
Ja,
eller vid sidan
strax
av honom.
Strax över bredsidan. Ja, precis. Liksom.
Det här är ett väldigt konstigt mål ju. Jag tänkte direkt att den här tog på någon.
Ja.
I och med att Bungård i mål var liksom helt... inte alls där.
Ställd såg han ut. Liksom.
Ja, ja, men precis. Så att, 2 onödiga mål kan man säga. Eller, Fendersons mål är inte onödigt. Men det kommer lite från ingenstans. Det är liksom inget försvarsmisstag. Så, men lite
tycker
så
ni att det är helt såklart att den ska gå in, det skottet? Alltså,
nej,
det
vet
hårt,
jag inte.
Men det är ju långt
klart att, kanske att han ska ta den, men det är ju fortfarande ett fruktansvärt fint distansskott. Ja. Och utförandet är ju otroligt bra, men med så mycket tid som man har från den distansen så är det väl ändå så att målvakten ska kunna nypa den. Kanske, jag vet inte, jag har inte sett i repris tillräckligt många gånger för att kunna göra en sån precis bedömning av det. Men jag vet inte, var man förvånad över att Isak Pettersson inte startade, eller var det väntat? Eller?
Nej, det var många som var förvånade. Ja. Just att han har ju stått i princip hela försäsongen. Bungård kom in här för ett par veckor sedan och har stått 2 halvlekar i 2 olika matcher. Och Thelin, tränaren där, han har ju liksom en historik av att inte ha den här tydliga ettan alltid. Det var ju en öppen kamp mellan Håkon Valdemarsson och Tim Rönning för ett tag sedan. Så att han är ganska öppen med att man kan ha 2 bra målvakter. Men det är klart att det tog nog rätt hårt på Isak Pettersson den försäsong han har haft. Liksom. Har ju sett skakig ut.
Vi kan återkomma lite grann till det där med målvaktsrotation.
Ja, just det. Det vill du komma till.
Ja. Men Elfsborg 2-2. Det är väl ingen katastrof, men studsat tillbaka läge även där.
Alla lag som står tillbaka, alla utan utsikten.
De har en tuff bortamatch nu på söndag mot Västerås som såg bra ut mot AIK. Ja. Så det är absolut inte, det kan bli som i fjol, då tog de ju en poäng på de två första matcherna och det var liksom fiasko stämpel över alltihop, men sen ja.
Mm. Sen ändrades det. Ja. Nej, men sen är det ju klart att jag tror också det här tappet, hade vi varit i omgång 12 och Elfsborg hemma mot Värnamo 2-0, jag tror aldrig det tappet hade hänt, utan man får ju också förhålla sig till att det är första liksom seriematchen. Alla lag är fortfarande, det sitter inte riktigt ihop. Det blir lite mer kanske sådana här konstiga vändningar, att det svänger hit och dit och så här i början, tänker jag.
Sen borde ju du fått rätt, Jan Lind. Vi pratade lite om det off mic för ett par veckor sedan här, att det var mycket snack om Abdullahi och hur het han ser ut och sådär. Men då var ju du ute, Jan Lind, och sa, det blir Frick. Det är han som kommer stå och starta där. Han skulle ju gjort det, va? Gick sönder på uppvärmningen.
Ja, det är skandal att han gick sönder där. Men jag kommer för alltid dra en lans för Per Frick. Min absoluta favorit i hela Borås.
Ja. Kan det bli ett problem det där med att de älskar ju Per Frick så himla mycket? Och så är han ju skadebenägen och sånt. Att de ändå har en matchplan att Fricken ska spela liksom.
Ja, men det är väldigt talande för hans senaste två säsonger. Ja. Att han går sönder på uppvärmningen i premiären liksom. Han har spelat väldigt lite, både 2022 och 2023. Mm. Så att,
det kan bli lite ryckigt, tänker jag. Om man tränar i veckan för att han ska starta, då brukar man ställa upp lite tilltänkta startelver och sen bara försvinner han fem minuter innan avspark. Liksom.
Ja, precis. Det är lite, den är lite intressant, den där Frick-grejen i Elfsborg. För han har inte knappt gjort några mål på två säsonger heller. Nej. Men ändå är han så otroligt viktig liksom, i... Framförallt att störa motståndarnas backlinje, pressa hårt och sådär.
Och det här längdspelet, för alla känner ju honom och det gör de ju inte lika bra med Abdullahi.
Nej, precis. Jalal Abdullahi har ju en höjd som Frick aldrig har, alltså en potential som Frick aldrig har varit närheten av. Men han är ju lite opolerad än så länge, så att jag tror de vill ha in Frick ändå, även om Abdullahi stundtals var bra.
Han blev varnad, Abdullahi, va? I vanlig ordning. Han och Tordarsson gör nog upp i toppen av varningsligan den här säsongen, skulle jag tro. Han tar ju otroligt många kort.
Han blev avstängd i höstas på några matcher där bara. Jag tror det var 3 gula på 3 matcher.
Och något rött också, tror jag.
Ja, han... jag tror att han kan ligga faktiskt i topp om han får spela mycket i varningsligan. Ja. Det smäller, kan man säga, sen in i duellerna.
Den som lever får se.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Inga donar, Ode. Och så har det hänt, årets första Göteborg-derby är avklarat. ÖIS tog emot Utsikten på Gamla Ullevi. Det blev seger för ett lag från Göteborg i den här omgången i alla fall. Utsikten stod som segrade till slut, men hur dåliga var ÖIS egentligen?
Första halvlek är ju... Jan Lind, du var ju där också. Alltså det var katastrof tycker jag. Alltså det var riktigt uselt. Ju mer perspektiv jag har fått till den halvleken, ju, nej, jag tycker det är så svagt. Utsikten gör det bra, absolut, men ÖIS kom inte alls upp i nivå. De kunde ju knappt liksom, tre passningar inom laget, och varje avgörande passning och så där blev alldeles för lång eller för kort eller för ving. Liksom, det var riktigt, riktigt dåligt. Sen lyfte de sig andra, men sammantaget stor besvikelse.
Ja. Vi satt ju där och tog heder och ära av ganska många spelare i första halvlek, du och jag. Vi svingade hejvilt där ett tag på pressläktaren mot Niklas Bergkroth, och det var Tobias Sana och det var Noah Kristoffersson. Det var många som var helt enkelt underkända ju.
Funktionärerna fick be dämpa ju.
Ungefär så.
Ja, ni framförallt var frän med motorsågen. Det var tur att du inte skrev fem punkterna därefter, för det hade varit totalt.
Det hade varit bojkott även från ÖIS.
Ja, även från ÖIS. Det hade varit
svårt att bevaka den matchen.
Ja, exakt. Vi får stå utanför Gamla Ullevi. Lyssna på vad som händer. Följa livescore. Nej, men sen tycker jag att de tar ju sig ändå i andra halvlek. Några av de här Sana kommer in i det bättre scen, och Mojanic, där är några som ändå liksom visar lite, men sammantaget så en rubrik jag satte där var ju att stjärnorna svek ju, och det gjorde de ju faktiskt. Alltså jag hade mycket, mycket, mycket högre förväntningar, även om man ska ha med sig att Sana har bara spelat 20 minuter den här försäsongen och han var i startelva nu, så det är klart att det finns förklaringar till vissas mindre bra prestation, och så är det med ÖIS när de har en ganska tunn trupp, så är det några spelare som kommer vara viktiga, och då fattar jag att Adde Holmberg ville kasta in dem, men nej, sammantaget en jättestor besvikelse prestationsmässigt.
Men Noah Kristoffersson var ju, han var ju svaga rätt igenom ju. Det som man såg ju nästan när Eddie Sulusify byttes in sen, och liksom ÖIS-fansen jublade bara att han byttes in. Man såg ju Noah Kristoffersson självförtroende bara lämna i kroppen, bara flög upp i luften. Ja.
Sulusify är inlånad va? Från Sirius?
Ja, precis. Han var ju ÖIS i höstas också, gjorde supersuccé. Då var ju en starkt bidragande orsak till att de klarade sig kvar överhuvudtaget. Nu är han tillbaka. Han är ju ändå lite med frälsan, så det hade säkert en del med de otroligt varma applåderna han fick.
Han ser startplatsen försvinna framför hans ögon.
Ja, men det är tufft verkligen för Noah, som haft jobbigt i den nya rollen också som central anfallare. Han har ju en historik av att mer spela på kant i Torn då, när han var i division 1 tidigare och gjorde massa mål. Men Eddie kom ju in med ett riktigt bra inhopp faktiskt, och han var ju återigen då en anledning till att ÖIS fick lite fart, och de gör ju ett mål i slutet som gör att det ändå blir lite nerv hela vägen in, men utsikten håller emot, städar av det här, tar tre poäng och drar hem till Rudalen igen.
Vi kommer till utsikten alldeles strax, men du nämnde det att det var någon slags rekord i dåligt tålamod också, för det var vissa ÖIS-supportrar då som väntade utanför arenan. Vill berätta vad var det som hände där egentligen?
Ja, precis, det var i alla fall det vi fick till oss och av ÖIS SLO då på plats, för vi såg att men det kom några vakter där i liksom innandömerna på Gamla Ullevi, och vi sa, vad fan är det nu på gång? Så sa de här, det står supportrar utanför och gormar och så här.
Som vill ha lite som kvartssamtal.
Nej, jag vet inte. Men jag vet faktiskt inte. Men vi gick ju aldrig ut, för så som bedömningen var att det var ett fåtal, ska jag säga. Så det var inte så att det var en mobb som var på plats. Men det var ändå ett gäng som stod där och gormade och sökte svar liksom kanske. Men det var kanske ganska hög promille halt och sådär på någon där. Förstod jag det på SLO-erna som så.
Påskafton,
ja.
Men tålamodet inte.
Men precis.
De bredare leden.
Nej, det tror jag inte. Men det var ju kraftiga burop både på halvtidsvissla och slutsignal. Så de jobbar ju som jäkla uppförsbacke också efter de här åren. Det har ju bara varit misär och dåliga prestationer under så lång tid. Så jag fattar ju att det börjar ju, de är oroliga där. Och efter att ha sett den här matchen så förstår jag mer deras oro faktiskt. Även om vi inte ska dra för stora växlar av en enskild match.
Men kiken då, typ sin vana trogen, har lyckats tajma formen till säsongstart.
De är otroliga där. Det är ju bara
det har ju gått ganska hårt åt dem
det
i avsnittet innan.
Absolut, det har gjort, och med rätta tycker jag. De har sett ut som stora delar sett ut som skit under försäsongen. De såg riktigt bedrövliga ut stora delar försäsongen i fjol också. Men när läget är skarpt, de lurar nog bort oss lite med att de inte ser så himla bra ut i kuppen heller. Men Bosco då, på den tiden när man fick prata med honom, så berättar han ju liksom att de jobbar alltså uteslutande efter att formtoppen ska vara mot serien, och det de går ut och presterar mot ÖIS, alltså det är ju exakt så där, det är så du vinner matcher i Superettan. Alltså de har ju knäckt koden liksom, och så bara kopplar de bara på det här när det blir poäng på spel, och så går de ut och bara manglar.
Fick du snacka med någon sen då?
Vad tror du?
Bosco? Nej, Jan, han fick något livstecken
för. Ja, det var jag som gick bort vänster, eller höger blir det i spelargången till utsiktens omklädningsrum. Fick en liten diskret nick, ett litet hej, men bojkotten lever vidare från Boskarovic. Inte bara mot Filip Soler utan GP. Oh. Sen tror man efter att ha sett den här matchen så tror jag att Allan Mohiden, högerbacken i utsikten, tror jag önskar att han nästan var bojkottad av Bosko första halvlek. Vi tyckte ändå att han var ganska bra, men han fick ju så otroligt mycket skit av Bosko där. För att han springer framför honom där. Vi led ju nästan med han i ett tag där.
Han fick höra att han levde där.
Vad säger han då, Bosko, när han skällde så?
Nej, det gick faktiskt inte att höra. Nej, riktigt. Men okay. Man hörde Allan, liksom. Allan och sen, men Allan gjorde ju assisten till, ja, till målet och så Trepchevskis 1-0-mål där. Så han gjorde ju bra. Sen var det Moensa som var då på andra kanten som vi kom över närmast Bosco. Han kom ändå undan lite det mer lindrigt. Mohiden fick höra mycket, men nej, så Bosco pratade inte. Men Elias Hadaya och han ställde upp och snackade, och du snackade med Trepchevski också. Så vi fick
men
ju
han
lite
ropade efter dig, Hadaya.
Ja, det var det. Han fick sy. Han stod nere på innerplan och snackade med någon, och så stod jag kvar uppe på pressläktaren, så hörde jag bara "Troler!" Och så skrek han något, min favorit eller något sånt här, antagligen med ironi tror jag. De är inte så glada för mig där tror jag. Men han, vi får fan köra en intervju nu. Han var taggad på intervju. Han hade gjort en bra match, och jag sa ja, vi går ner och kör. Och han brukar alltid vara ganska bra att snacka med och roliga citat och sådär. Och han var ju inne på det där. Han sa, när jag sa, vad fan, har ni ju dribblat bort oss igen här? Ni kommer ut och levererar allt. Ja, men det är så vi jobbar. Vi mörkar formen. Alla ska tro att vi är skit, och sen så bara går vi ut och kör och börjar beta av matcher. Så vi fick ju lite citat därifrån i alla fall.
Det var inte den enda utsiktningsspelaren som såg dig på läktaren. Det var ju någon som inte var med i matchen.
Ja, Mark Gorgos var ju framme där också. Ja, vad var det? De brukar beskylla mig när jag kom ut i träningar och sådär tidigare. Vad fan, har du inget att skriva om Gais? Och du är Gaisar och sådär. Men nu var han på mig istället. Bara, det är ju för fan ÖIS du hejar på. Du är ÖISare och höll på att hetsa av det. Det är ju sagt med glimt i ögat. Liksom. Det är spelargänget där i utsikten. Det är ett jäkla skönt gäng faktiskt. Så. Och de är roliga, men de gillar att hålla på lite. Sådär. Så det
3 poäng
lite
har de.
Ja, så nu mår de väl väldigt väl här.
Men liksom lagräkningen fortsätter på Boscos
så är det.
Silencio. Så är det. Sen har vi ju Häcken också på damsidan. Allsvenskan är ju inte igång där ännu, men likväl spelas det cupmatcher, och det blev ju gastkramande då uppe i Stockholm när Häcken ändå tog sig vidare efter straffläggning då. Hur viktigt är det för Häcken, tror du, med cupen?
Det är otroligt viktigt såklart, och framförallt tror jag otroligt viktigt att positionera sig lite mot Hammarby som är den främsta konkurrenten, får vi säga, i det som förväntas vara den allsvenska toppen. Det var ju de två som gjorde upp om SM-guldet i höstas, och Häcken följer med minsta möjliga marginal. Det var väl målskillnad om jag minns rätt som avgjorde, och att de då får drabba samman i en cupsemifinal, och att Häcken får liksom, även om det är, vad var det, den 8:e, 9:e straffomgången, och de får dra det längsta strået på liksom minsta möjliga sätt, så är det ändå en liten liksom passning till Hammarby. Och jag tycker att man såg också efter matchen, jag såg några klipp från omklädningsrummet där de firade, och de firade jävligt vilt. Det var liksom otroligt mycket passion i det här, så inget snack om saken att det där betyder väldigt mycket, både då i form av en plats i cupfinalen, men också i form av det som ska komma längre fram.
Men är man inte jävligt svag över en lång straffläggning? Man vill ju helst ska upp mot 14, 15, 16 omgångar där, och alla bara gör mål eller bara bränner och bränner.
Lägga straff nummer 2 för någon sådär som måste börja om lite.
Ja, man vill gärna se målvakterna kliva fram när de har gått igenom alla spelare i laget, så att de stackarna tvingas ta en. Sen får man väl hylla Jennifer Falk som är fantastisk målvakt ju. Herregud, hon hyllades ju efter den matchen.
Ja, men hon är ju, alltså, hon är ju bäst. Hon är ju faktiskt det i ganska storstilad klass.
7-7 stod det i straffarna, tyckte jag läste. Och sen så avgjordes det.
Ja,
det är en god straffläggning.
Det är ju 5-4 på den. Faktiskt. Det måste man ju ändå säga.
Om de då ändå tappar Elin Rubensson här till cashen, som vi då gissade i USA, så är man lite förvånad ändå att Jennifer Falk är kvar i Häcken. Med tanke på den insatsen hon ändå gör där kontinuerligt. Att ingen klubb ute i Europa faktiskt har, här, ta det här erbjudandet istället?
Nej, alltså det har ju bara varit surr liksom, att det har varit intresse och lite sådär, men det har inte blivit riktigt konkret. Men det kan man ju tycka med Elin också tidigare, att alltså, så bra hon har varit över så lång tid, så tänkte man att det skulle komma mycket tidigare. Sen är det klart att det har funnits kanske, ja men hon har ju blivit mamma, och det har varit också att jag tror hon har varit inne på tidigare att ja, men tryggheten i Göteborg, gillat det, men att hon nu kände att det var läge. Men alltså, ser man bara till kvalitet för vad de här spelarna håller, så är det ju ja, på många sätt konstigt att Falk är kvar i Häcken.
Och det är ju, alltså hon är ju inte purung heller.
Nej, hon är inte det.
Men det är ju ingen ålder på en målvakt.
Nej.
Och det är ju rätt häftigt liksom, efter 30 får hon en slags äventyr utomlands också,
ja.
Som hon kanske borde vilja ha. Jag vet inte.
Kanske lite psykologisk fördel Häcken då, när man går in i damallsvenskarna som börjar till helgen vara mot Hammarby, som väl blir den stora rivalen även i år.
De har ju också fördelen av att de har spelat särskilt mycket matcher. Alltså, de har ju varit igång, nu var det ett ganska långt uppehåll där mellan grupp och slutspel, men de har ändå varit igång hela vintern.
Ja, med Champions League. Ja, att de åkte precis, ju nu i kvartsfinalen.
Exakt.
Det,
ja, rimligtvis borde de ju ändå vara i ett högre tempo så sätt och ha lite lättare att liksom bara haka på med den allsvenska säsongen.
Och lärt sig av de tuffa matcherna det varit ute i Europa också. Så att, de är ju favoriter.
Jag läste Alice Karlsson, lagkapten i Hammarby, som satt Aftonbladet efter förlusten. Jag känner att jag har svikit klubben, laget och alla som tagit sig hit idag, säger hon med tårar i ögonen. Knäckta Hammarby ändå. Man förstår ju det. Det är en jättetung förlust självklart.
Ja, det var väl en del folk också. Det passade väl in efter herrarnas Hammarby-match där. Att man kunde ta sig dit efteråt. Så att man kunde liksom få in en dubbelmatch där på.
Ja, för den var inte på Tele2 nu.
Nej, kanalplan.
Mm. Ja, Häcken möter Piteå i finalen och snart rullar damallsvenskan igång också. Ja, men det är väl ingen underdrift att det har varit ganska mäktiga tifon. Som, vi har ju varit inne på det. Blåvitt hade liksom hela arenan täckt med lite hjälp av Djurgården på bortastå. Och Gais mönstrade också liksom ett stort supportermanskap då. Den stora tifosnackisen efter omgången var väl ändå den uppe i Solna på Friends Arena som AIK stod för. Såg ni den eller den banderollen de körde där?
Ja.
Yes.
Det var någon slags Asterix-hommage. Ja.
Hur liksom bevandrade är ni i Asterix-värld?
Jo, men ganska bevandrade nu, ska jag säga, faktiskt. Ja. Nu är det dock länge sedan, men det tittar man väl och läste serier och tidningen. Och ja, tittar, VHS var det väl för fasen då, när man var liten. Så absolut, lite koll om man i alla fall.
Mm. För de som missat då, så var det ju en stor banderoll där de hade som ett litet förstoringsglas över Sverige, typ liksom, precis som de har i början av alla Asterix-böcker, över Gallien då. Den här lilla galliska byn som håller stånd mot romarriket,
yes.
Som ju i sina ambitioner då för världsherravälde, där då Sverige var den lilla galliska byn typ, eller svensk fotboll.
Ja, precis, och jag tyckte mig också se att Skåne hade fått namnet Grötia.
Alltså, okej. Okay. Ja, de hade känt en lite såhär Lutetia, liksom romerska namn på det också.
Ja, Svesia och Grötia. Eller
det var inte bara det förenande budskapet då, så lite dissar.
Jag tror det i alla
fall. Annars var det väl ganska många som liksom, applåderade AIK för att man ändå gjorde någonting som var gemensamt för hela liksom, supporterfamiljen. Det handlar ju liksom om det här med typ 51%-regeln, motståndet mot VAR, att Sverige är den här lilla ön i UEFA-havet. Den lilla ön som sa nej, typ.
Ja, men precis. Det skildras väl alltså fartyg som låg då, vad som skulle väl föreställa utanför Stockholm där, och så står kanonerna och liksom skjuter då på FIFA och VAR och UEFA och det var något dollartecken också, tror jag, och sådär.
Ja, just det.
Nej, men jag tycker, och så en liten berättande text där också, jag tycker det var jäkligt annorlunda alltså, och fyndigt och allt det där, så ja, otroligt imponerad.
Ja, det är bland det snyggaste man har sett rent liksom hantverksmässigt tifo. Alltså just själva banderollen eller vad man ska kalla
den. OH-flaggan eller en gigantiska
OH. Ja, precis. Exakt.
Nej, men det var jävligt bra utfört och jag tycker återigen generellt brutal nivå på tifona i Allsvenskan. Man är så glad över att det är sånt engagemang kring det.
Ja, det får man säga. Vi kan lyssna på en liten gestaltning då där jag liksom klippt ihop ungefär. Om man inte har sett bilden så skulle man kunna sammanfatta det ljudmässigt.
Hela Gallien är nu erövrat utom en liten by som envist står emot inkräktarna. Den lilla byn är omgiven av
UEFA.
Och det är här vi ska lära känna vår hjälte, krigaren.
51%-regeln.
Okej, lite målvaktsstrategier vill jag ändå prata om. Joel, du har varit inne på det lite med Elfsborg då, som har både Isak Pettersson och Bundgaard. En lång och en kort typ. Är det inte lite så?
Ja, precis. Hela och halvan, ja.
Och det var lite olika profil, eller liksom profil på de målvakterna. Det liksom sker också saker inom Göteborgs fotbollen på målvaktssidan. Häcken har ny målvakt. Abrahamsson har liksom gått åt sidan. Linde in mellan stolparna. Även i ÖIS har det liksom snackats lite om att man typ är öppen för att laborera på ett sätt. Du pratade, Joel, om att Thelin tidigare liksom har skiftat lite mellan Tim Rönning och Valdemarsson och sådär. Liksom är det... För tidigare inom fotboll i Sverige så är det så jäkla satt att man väljer en målvakt och så kör man på det. Det spelar ingen roll nästan hur dålig den gubben eller tjejen är. Liksom. Börjar det luckras upp lite? Anar vi en trend eller är det långsökt?
Jag vet inte, men lite mer öppet tror jag ändå det är. För det är ju som du beskriver, alltså historiskt så är det. Det kräver ju i princip att målvakten blir skadad för att det ska skiftas nästan. Och så är det väl inte riktigt. Om vi bara tar den tappningen här med ÖIS då, så Adde Holmberg pratade om att ja, men han höll på att skifta på sista träningen inför matchen mellan Hampus Gustafsson och Alex Ram då, som båda har stått under försäsongen. Ram har stått merparten och Gustafsson kom in lite senare och stått ett par. Och höll på där, så har du inte bestämt det än? Eller har du inte bestämt det, så är det. Jo, jag har bestämt mig, men det har varit jävligt svårt. Och jag, alltså det här betyder inte att det blev då Hampus Gustafsson som stod, att han skulle stå varenda match, utan han sa jag kommer anpassa efter olika motstånd, jag kommer anpassa efter form, hur de ser ut på träning och sådär, för de är så pass jämna och jag tycker att båda är så bra målvakter. Så han, sen vågar han ju inte säga att det är så här det kommer bli. Nej. Men det är definitivt min ambition. Men, och då sa jag liksom, är det inte lite liksom för tryggheten och sådär? Men nej, han höll på sin linje.
Jag tycker det är intressant för att det är ändå ganska unheard of i en allsvensk historisk kontext att hålla på att anpassa målvakt efter motstånd. Liksom. Det har jag aldrig hört någon göra. Och det tycker jag man har hört en del om när andra pratar om Elfsborg. Just att Isak Pettersson, han är bra med fötterna. Han ska vi ha då när vi liksom för matcher, men när det blir mycket inlägg och så, då ska vi ha Bundgaard som väl är typ 2 meter lång eller sånt där. Ja, vad säger Thelin själv?
Nej, men han säger ju att det är samma konkurrenssituation som på alla positioner. Alltså att den bästa står liksom för dagen. Och det är ju jag håller med om att det är lite nytt. Sen har man ju också sett de senaste åren att för som du är lite inne på, Kalle, att det här med att man har en enorm klassskillnad mellan första och andra keeper. Typ som det var i Blåvitt i fjol med Dahlberg och Benediktsson, att det var liksom, ja, man såg ju att det var en rejäl skillnad. Men nu har du ju, i Djurgården har du Videl Zetterström, och sen har du Malcolm Nilsson Sävqvist som Malmö. I Malmö FF har du Johan Dahlin och Friedrich som båda är typ...
att de sitter på dubbla jätterutinerade målvakter.
Liksom. Ja, alltså de två i Malmö där är ju typ topp 3, båda två i allsvenska målvakter. Och det var ju en trend som kom i Europa för typ 10 år sedan när de starkaste lagen i Europa...
När Rami Chaban gick till Arsenal.
Ja, lite efter det. Även om det var en storhatad tid i den klubbens historia. Men, typ, framförallt var det så här många bra VM-målvakter som gick och blev andra målvakter i bra Premier League-klubbar. Sådär. Minns jag. Bara för det kom jag inte på ett enda namn.
Det känns rätt i magen, Joel.
Ja, men exakt. Och då ska man ju gå på den känslan. Så det är väl lite nytt kanske att, att man ser andra målvakten som en tillgång snarare än en lönepost.
Typ hade inte Chelsea Peter Cech och Courtois tillsammans exempelvis ett tag, eller?
Kanske. Jag tror inte.
Nej, kanske inte. Jag är fel.
Minns inte riktigt. Nej. Men det verkar ändå. Men Blåvitt har ju också en liksom intressant målvaktssituation då, när Pontus Dahlberg blir skadad nu och liksom vissa kanske... Ja, så tar man in den här dansken som är lite äldre och så har man den här ungen, jag tappar namnet på honom, vad heter han?
Elis Bissesari.
Ja, som många känns väldigt nyfikna på nu. Han gjorde, alltså han släppte in 4 baljer, men han gjorde väl ändå ganska bra ifrån sig och är väldigt lovande, omtalad sen innan.
Ja, och fick ett A-lagskontrakt idag faktiskt. 3+1 säsong där. Och Blåvitt har ju då gått på valet 2 korta målvakter, nu när Pontus Dahlberg skadad. Benediktsson finns ju kvar där. Han var mest publikuppviglare innan matchen. Gjorde ett jäkla jobb där. Sen kom han upp nyduschad och satte sig på läktaren och tittade på matchen.
Det var otroligt.
Han viglade upp publiken enormt. Det trodde man, tredje målvakt, då borde man vara ganska deppig. Han tog det helt annat.
Men det där är lite roligt också, bara förlåt att jag flikar in, men just den rollen för andra målvakt har väl också funnits traditionellt, att vara lite som god gubbe i lådan typ, som är så här stämningshöjare och så.
Ja, just 100%.
Norrköping plockar in Tommy Vaiho nu, som liksom ska träna typ en gång i veckan.
Ja, men det finns in, sådana
gamla gejsan Tommy Vaiho.
Lösningar, ja, precis. Ja,
förlåt, men Benediktsson är, det är nog den största målvaktsprofilen egentligen vi har i Göteborg. Visst, han kanske inte är så välkänd och gör inte 1000 intervjuer, men han är bara en udda filur helt enkelt på alla sätt som går. Sen kommer jag inte få stå särskilt mycket i år. Blåvitt tror jag, så länge inte Bichesare gör misstag, så kommer de fortsätta på honom nu. Mm. De vill ju bygga honom som 18-åring och visa att de satsar på de unga. Mm. Så spelar inte han bort sig kommer han ju stå. Sen tror man ju garanterat att guys, jag har svårt att säga att Mergin Krasniqi petas. Jag har svårt att säga att Adaya petas i utsikten om inte han...
Linde är väl också
eller
ganska
Falk i damlaget för Häcken kommer inte heller petas. Liksom. Så att,
det beror ju på vad man har.
Det finns några bakomsträvare kvar där.
Mm. Ja, så är det. Men Abrahamsson är ju en bra andemålakt också i Häcken. Ja. Han skulle ju kunna gå in om det blir om Linde inte håller måttet.
Ja, nej, så det är mycket mer konkurrens på fler håll nu än vad det har varit tidigare, både lokalt och liksom nationellt perspektiv.
Man pratar ju så mycket om att det behövs det här samarbetet liksom mellan en backlinje och en målvakt, men är det lite överskattat? Jag menar så här, kan man göra några träningar? Jag menar, du ska ju stoppa bollar framförallt. Det är ju inte som att du ska vara perfekt och länka upp ett helt anfallsspel liksom.
Nej, men jag köper ändå det ganska mycket. Sen, det brukar ju vara målvakt och mitt backar man ofta pratar om, att de vill man ha samma. Gais gjorde ju med mittbacksfronten, om vi bara breddade lite tillfälligt, att förra året i Superettan så spelade ju 4 mittbackar i princip nästan lika mycket. De var ju någon som var igång med ena matchen och sen var det ett helt annat mittbackspar nästa, så det skiftar fram och tillbaka, och om det funkar, varför skulle det inte gå att funka, ha rotation på målvaktsposten också, tänker jag.
Det allra viktigaste är väl någonstans att backlinjen har förtroende för målvakten. Precis. Att det inte sprider sig den här osäkerheten. Sen får det vara vilken målvaktstyp som helst, tror jag. Men det kan vara förödande, tror jag. Att, att man inte litar på den sista utposten, så att säga.
Nej, då är det kört.
Inga dörrar, då.
Joel Besseling, jag vet att du legat lite sömnlös i påskhelgen och liksom legat och grubblat och funderat. Vad har du tänkt på egentligen, Joel?
Nej, men alltså, jag har ju varit föräldraledig, så jag har ju haft lite tid att tänka mycket och sådär.
Och på livet, de stora frågorna.
Ja, precis. Som språkfrågor i allsvenskan.
Vad tänker du på, Joel? Du har knappt rört din... Dotter.
Middag, typ. Nej, nej, i alla fall. När Jonald Tomasson blev förbundskapten.
Ja.
Det hände ju nu under min föräldraledighet.
Ja.
Så var det ju vissa röster som höjdes för att dels att han var dansk. Mm. Att det var ett problem att vi har en dansk förbundskapten. Och det tyckte inte jag var intressant. Jag tycker det är irrelevant. Liksom. Mm. Den bästa tränaren ska jag träna. Jag tycker inte det är samma sak som spelare.
Eller den enda vi kan få.
Ja, exakt. Som det vill. Precis. Mm. Och sen började han prata engelska på presskonferenserna.
Ja.
Vilket jag då var glad för. Dels för att jag har suttit på presskonferens med honom när han var tränare i Malmö FF. Och liksom, inte ens Johan Flink på Sportbladet, största skåningen vi har i det här landet, förstod ingenting. Så att jag skulle förstå honom så. Så det var jag inte så provocerad av heller.
Nej.
Däremot nu när allsvenskan har börjat så stör det mig mer att han inte försöker prata svenska. För när man tittar på Henrik Jensen i Kalmars tränare, som försöker och gör det jättebra, och Jens Asko i Blåvitt. Jens Asko, han anstränger sig för att han pratar bra svenska redan när han kom i somras. Där tycker jag att ska inte vår förbundskapten...
Just det, om de löser det, Asko och Jensen liksom, och försvenskar sin danska
ju,
i alla fall.
Han har
Glenn Riddersholm hade vi ju i Norrköping, han gjorde det också.
Och de har ju mer att göra också, tänker jag, än vad Tomasson har. Han har ju bara samlingar en gång i kvartalet.
Han pluggar lite svenska emellan.
Ja, precis. Så jag tycker att med det liksom i åtanke med Asko och Jensen, så tycker jag att han borde anstränga sig mer. Mm. Och det jag gillar med Askos liksom snack, det är att han svär på väldigt konstiga ställen, har jag tänkt på.
Ja. Det är en otroligt stark analys där. Ja.
Det finns ett klipp. Ja. Det finns två till och med.
Ja, precis. Jag vet inte om de är roliga, men vi kan lyssna på dem.
Ja, jag lyssnar bara och se vad du har att säga om dem. Mm.
Ja, det har varit både toffa perioder, men också perioder var vi fan inte, känns som om man inte kunde göra fel.
Ja, vi fan inte.
Ja, men det är onödigt svårt.
Men tror du att det är i hans ambition att bli liksom assimilerad, det är väl lite utskällt uttryck, men integrerad liksom i det svenska språkbruket.
Ja, jag
att han liksom vill vara lite sådär vardaglig, liksom svära lite casually typ.
Ja, han försöker med det.
Och så stoppar han in dem lite fel.
Precis, ja. Jag tror att det handlar om att köpa tid, alltså som man säger, liksom ofta.
Ja, det kan det vara, ja.
Som jag har en ovana att göra.
Du har ju ett exempel till, va? Mm.
Gustav Norlin tycker jag att han gör en fin utveckling just nu i sitt spel. Han är en jävel att spela överför. Han jobbar som fan. Så vi tror på att det finns mål i andra spelare i laget.
Karin Frick där, ja. Discoverys programledare, fnissar till lite. Ja. Åt,
han är en jävel på att spela.
Ja, det kommer ju så oväntat. Liksom. Han är ju jättelugn. Och så bara, helt plötsligt kommer en svordom.
Ja, tänder han till. Ja, liksom. Ja, just det, jag är ju fan Jens Asko. Vi ska ut med energi här. Då, liksom.
Ja.
Ja, men det har någonting tycker jag ändå i den här danskflationen som råder också.
Precis.
Att vår förbundskapten väljer att inte anpassa sig. Ja. Där borta i Danmark är de ju väldigt hårda med att folk som kommer utifrån ska anpassa sig. Ja, alltså politiskt menar jag.
Ja,
är ni helt säkra på att det är Jondal som inte vill anpassa sig och att det inte är så att det är önskemål att han ska? För det vill jag minnas att när han var i MFF att det fanns önskemål från om det var Discovery att han skulle snacka engelska istället för att försöka på svensk-danska
ja,
då?
Alltså hans danska är totalt omöjlig att förstå. Mm. Men han kan ju försöka för svenska den, precis som Jens Asko gör och Henrik Jensen.
Men jag har en annan teori där också. Ni vet ju vem som har anställt Jondal Tomasson till landslaget. En av dem.
Kim Källström. Ja.
Kim Källström. Mm. Och han, det finns ju ett väldigt klassiskt klipp när han har extremt svårt att förstå danska. Jag tänkte vi kan lyssna lite på det. Jag har klippt ner det lite grann.
Min danska är sådär.
Nej, du tar det bara på svensk.
Nej, jag förstår inte alltid.
Det är en kendsgärning att ni är 11 mot 10.
Ja, det förstår jag inte alltså.
Men har jag rätt i att ni verkar otroligt trötta till sist i kampen?
Nej, jag förstår inte heller.
Men taktisk, hvordan ska ni gripa den andra kampen nästa uge? Nästa vecka?
Ja, jag känner fatt.
Hela lycka.
Tack så mycket.
Ja, men bedrövligt svårt för Kim Källström.
Ja, jag förstår Kim där. Jag förstod inte mycket av det.
Ja, men det var ju Tomasson danska på den reportern.
Ja, han var väldigt Jens Asko liksom energi på honom. Väldigt aggressiv nästan. Eller så som Jens Asko spelar sin fotboll i alla fall. Ja, nej, men jag bara tänker att om Kim Källström har så förbenat svårt att förstå danska, att han kanske, det är en konspirationsteori, men att han uppmanat Jondal Tomasson på något sätt att prata engelska då, för att han tycker det är omöjligt att förstå danska själv. Liksom. Även kanske den försvenskade danskan som Jensen och Asko står för.
Mm.
Vad ger ni för den teorin? Kan han ha ett finger med i spelet det här, Kim Källström?
Ja, men det kan han kanske ha. Nej, men att de från officiellt håll också, alltså landslagsledningen då föredrar på något sätt att
kanske
det ska vara. Kanske, ja. Jag håller det inte för helt omöjligt i alla fall. Ja. Men,
de vill väl att folk ska förstå någonting av vad han säger helt enkelt. För det är ju hopplöst annars. Jag tror inte han kan försvenska sin danska. Den är för omöjlig.
Ja, men kan det ju kanske. Jag hör det säger ju att man känner ju med Kim Källström lite i det här klippet. Det är ju svårt att höra. Men vi har ju också när det har gått andra vägen runt då, för det har ju funnits svenska tränare, landslagstränare i Danmark, även om liksom vi har liksom tappat i ja, men liksom i aktiekurserna Sverige-Danmark i fotbollskunnande senare år, så har det varit en annan tid. Och vi minns ju när Bosse Johansson senare i Blåvitt då, men också var tränare för det danska landslaget, och han försökte ju att liksom fördanska sin svenska. Då lät det så här inför VM 98.
Det finns ju ingen idé, ingen grund till att träcka sig tillbaka. Visst, vi kan ta bollen höjt upp hos motståndaren, då gör vi ju det. Men den situationen ska se sån ut att det är en god möjlighet för att vinna bollen. Eller jaktar man livet ur sig som fotbollsspelare också. Och visst det inte går, ja men då faller man tillbaka.
Ja, men ett föredöme där, Bosse Johansson, tidigare då är att fördanska sin svenska.
Ja, men han satte ju nivån någonstans. Alltså, mm. Så här har ju svenskar i danska ligan låtit i alla tider, mm, efter detta. Alla,
ja, de 25 precis. Åren. Satte, ja, men standard. Alltså,
man tittar på danska sändningar med svenska, ja, tränare, så här, Andreas Alm och, ja, sådana. De har ju fördanskat sin svenska. Liksom.
Ja, men det som är taskigt av SVT bara i det här klippet är att de har klippt in Peter Schmeichel som säger att Bosse Johansson är svår att förstå, även fast han försöker så mycket. Då kommer Peter Schmeichel och bara...
Han är svår att förstå.
Han är svår att förstå. Han gör ju sitt bästa ändå. Ja, men det är en sån klassiker ändå med det.
Om visst det gick igår, ja, men då faller man tillbaka.
Ja, men om visst det gick igår så faller man tillbaka. Ja. Sånt mitt kompisgäng har kört hela tiden. Om man liksom gör det lite dåligt på plojfotbollen, ja, men då faller man tillbaka. Ta
det här,
något att käka.
Det här känns ju som hemma för att trollera och få lyssna på de här.
Ja, men det är lite så är det ju i alla fall. Jag fattar kanske något ord mer än vad ni gör.
Det tror jag sannoliken. Ja, nej, men danskflation råder. Frågan är om Jon Dahl Tomasson kommer anpassa sig. Ja, vi är tillbaka om en vecka igen. Nya utmaningar för lagen i väst. Vi har varit inne på det. I princip alla behöver studsa tillbaka, som det brukar heta. Utom Utsikten då som. Och Häcken Dam som kan fortsätta rida på framgångsvågen. Vad ser ni fram emot i nästa omgång?
Det är väl egentligen att se om våra lag då kan studsa tillbaka, ja, eller om Utsikten ska vara ensam här på teppan fortfarande och Boskos ska fortsätta vara kung, eller vad sa du, kejsare av stan.
Ja.
Vi får se hur länge han kan hålla den titeln.
Har ni några veckans dörnare då?
Det har jag faktiskt. Ja. Återigen kan vi ta upp Per Boman på Aftonbladet, han som var tjafsade med Trollé där.
Mm.
Han tog upp till mig att Håkan Hellström nu fyller 50 år.
Ja, det firar vi på GP. Ja.
Och i samma läge kom vi på att tänka på Håkan Mild.
Mm-hmm.
Det skiljer 3 år på Håkan Hellström och Håkan Mild.
Nej, skämtar du med mig?
Jag kan inte förstå detta. Jag var helt i chocktillstånd när jag insåg detta.
Det känns
ju
som att Håkan Mild är kanske 200
30 år äldre. Typ, ja. Eller, ja, 200 år äldre. Det är 3 år som skiljer på dem. Tre, ja, år.
Otroligt. Det är faktiskt en dörnare i min bok och min, ja, liksom, självbild.
Vänder som dörnare.
Du dörnar rakt in i min självbild, Jan Lind, idag.
Det är lätt att glömma att Håkan Mild spelade fotboll liksom på 2000-talet.
Ja.
Alltså även typ 05 eller någonting sånt var det väl. 04, mm, sådär. Men ja, ja, jag blir också chockad.
Slå, ja, den dönan om ni kan.
Nej, men jag har ingen dönare. Jag vet inte vad en fösare på dig då skulle vi kunna skicka. Fredrik Janlin, han övergav ju mig mitt under Gais premiärmatch. Så tröttnar han på arbetet. Tycker det är för jobbigt att det är 0-4 underläge. Känner att han inte är på humör att ta några kritiska intervjuer. Så han bara checkar ut från Gamla Ullevi och går hem. Och, ja, och lämnar mig i sticket där.
Fredrik Janlin är här för att kunna försvara sig.
Exakt.
Vad är din bild?
Hade jag inte varit här så hade jag låtit ännu mer kritiskt. Att, Fredrik Janlin då, som jag pratar med själv i tredje person här, lämnade, då stod det bara 3-0 faktiskt, och lämnade efter,
då
lite,
är det ju okay.
Ja, efter en lite gussig migränattack så lämnade han och kastade in. Folk led med honom, andra konkurrenter skickade så här, hur mår du, sms. Min egen kära kollega kastade mig till vargen och byggde på det här hur länge som helst. Mm. Min bild där annars är när jag stapplar ut från arenan och försöker ta mig någonstans iväg. 2 gaisare går framför mig, då plingar till i deras telefoner. 4-0. Så, ja, hörde jag bara, helvetes jävlar, 4-0. Det här blir en lång säsong.
Det är en lång säsong för Fredrik Janlin också.
Ungefär, ja, som, ja, jag ska jobba med Filip Dolé.
Ja, för mig framförallt, om jag ska bli övergiven.
Men jag får bara de här migränerna 1-2 gånger per år.
Ja,
så
och bara när det är lite jobbiga lägen för våra lag också.
Man väljer sina tillfällen.
Så, mm, är det. Men jag kan också bara tillägga att vi fått beröm från folk ute på, när jag var på träning, på Gais träning. De hyllade vårt namn Inga Dönare.
Det gjorde de.
Ja, gubbarna där var goda och glada över det.
Ah, ja, fan vad bra. Underbart. Vi får väl, ja, väva in dem lite mer i podden med lite olika utmaningar och sånt. Se om de kan skjuta några dönare typ. Vem dönar hårdast?
Vi ska ha test.
Du menar mellan oss?
Ja.
Det är ingen dum idé.
Dönartest.
Ja. Vi får se. Håll utkik på Inga Dönare på Instagram. Där dyker det väl upp lite content. Joel,
mm,
dönare från veckan?
Alltså jag gick väl mer på traditionella dönarspåret.
Ja. Någon, ja, men, måste ju göra det också, ja, bära traditionerna vidare.
Ska jag göra det varje
du har gjort det till exempel genom åsikten i Sverige talar vi svenska.
Ja, precis.
Traditionens fana.
Som alltså, du riktar mot Jon Dahl Tomasson då. Men vilken traditionell dönare är det du vill lyfta?
Nej, men vi var inne lite på det där Wendersons skott, ja, mot Elfsborg. Det var ju
målvaktstavlan.
Kan bli säsongens dönare när vi väl sammanfattar. fattar det. Så brukar man säga efter en omgång. Ja. Det blir skillnad snyggt. Men sen ville ja, Noel Milleskogs mål var ju, jag tycker ju, jag gillar ju mer det målet. Men det var ingen dönare riktigt.
Nej, men
och jag är ju en man av liksom, ta allt bokstavligt.
Bokstavliga man. Ja, nej, men det är bra, Joel. Jag kan väl nämna då Malmö, att Malmö FF har lärt sig att spela kontringsspel tyvärr för alla andra allsvenska lag. Nu så hade de inte ens bollinnehavet mot Norrköping, men kontrade ändå sig fram till en överkörning då. Så nu har de det i arsenalen då också när de ska ut i Europa här. Så det kanske är lovande inför deras internationella äventyr också. Svårstoppade Malmö FF i år. Ni kommer ihåg vart ni hörde det sist.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.